Vi sitter här i eftermiddagssolsken tillsammans med Galal Badawi som är lärare i islam både i Helsingfors och i Esbo. Du ska småningom ha en timme här i Kottby, men du kommer inte att undervisa här i Kottby skola. Var ska du undervisa där?
Nej, det händer faktiskt där på Yhtenäiskoulu, alltså det är också i Kottby men lite längre bort. För att det är så att eleverna från årskurs 5 och 6 är utlokaliserade till den skolan som är ju en finskspråkig skola annars, men där har de egna då några utrymmen till de här femmorna och sexorna från Kottby lågstadieskola. Så där kommer vi att vara.
Och vem i huvudstadsregionen, vilka barn är det som då läser islam som religionsundervisning?
De flesta av barn, om inte rent av alla, har någon annan etnisk härkomst också. De identifierar sig själv nog som finländare, och det har jag lite bollat med de här frågorna eftersom det intresserar mig själv också. De flesta har, om inte rent av alla, har då härkomst någon annanstans ifrån. Att det är frågan om somalier är det en hel del, och sen är det bosnier, och så det är egyptier faktiskt som jag själv är då också. Och tunisier finns det, och lite här och där. Det är kanske en handfull länder som det är frågan om.
Hur ser då till exempel, om vi tar, du ska undervisa årskurs 5 och 6 idag, hur ser en timme islam ut?
Ja, det kan se lite annorlunda ut beroende på liksom vilken grupp det gäller då. Att idag till exempel så är lektionstiden 75 minuter. Och det kan man ha sina åsikter om, att är det för mycket årskurs 5-6. Vissa tycker det, andra tycker inte. Men förstås är det tillräckligt varierande och motiverande innehåll så kan det bli hur bra som helst. Men man måste tänka annorlunda i och med att lektionstiden är lite längre än den här traditionsenliga 45 minuter till exempel när vi talar om då lågstadiet. Så att det kan hända att man måste lite sakta av vid behov och eventuellt också ha en paus däremellan, för att 75 minuter kan vara för mycket för vem som helst egentligen. Och särskilt när det handlar om väldigt små grupper, till exempel idag så har jag faktiskt bara en elev under den här lektionen, så det blir väldigt intensivt såväl för eleven som för mig själv att hela tiden ha den här ena personen som man bollar med, så det blir ju ganska mycket.
Hur bygger man upp en lektion på 75 minuter för en elev?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Ska vi säga som så att min egen process går ut på det sättet att jag har ju ett tema som är bestämt redan. Och sen jobbar jag med det då. Att hur kan jag göra det här temat intressant i 75 minuter? Vad har jag för möjligheter? Vilka verktyg kan jag använda? Och då vill jag hemskt gärna använda mig av digitala verktyg också. Men det är inte ett självändamål i sig att använda sig av digitala verktyg, utan det ska ju ge någonting också. Så att det ska bilda en bra helhet. I och med att det är en elev i den här gruppen, eller vi kan ju väl inte kalla det grupp nu, men den här duellen kan vi säga kanske. Så då blir det ju, mycket går ut på att diskutera så där på tu man hand. Och tyvärr förlorar man på det, man kan ju inte ha någon sån här kamratdiskussion eller dylikt, men kanske man kan någon gång också ha så att eleven i fråga får egen tid och utforskar något visst tema på egen hand då. Och det är ju en bra sak i sig, just det där att ge den där friheten och utforska, och det funkar lika bra just för de här lägre årskurserna också, att det är inte bara frågan om de här äldre eleverna.
Hur ser läromedelssituationen ut för undervisning i islam?
Det finns faktiskt en serie med böcker som heter Salam, Islams väg.
Om du har framför dig i boken Salam, Islams väg 1 och 2, är det här då för årskurs 1 och 2 eller är det här liksom de första böckerna?
Man kan säga, det är nog rättare att säga att det är första boken då i serien. Den går jättebra att använda som sagt ibland också på högstadiet, det beror lite på tema. Ska vi säga att grundtanken var nog den att den skulle kanske rikta sig mera för de här för årskurs 1 och 2. Men i och med att grupperna är så små och man hamnar klumpa ihop då olika elever från olika årskurser, så då blir det naturligt att använda den här boken till exempel genom hela lågstadiespektret då. Sexor kan också använda den här riktigt bra. I och med att det här är första boken i serien så är det ganska mycket bilder och mindre text. Och så om vi tittar på de här följande i serien så ser vi att textmängden ökar och inte nödvändigtvis så att bildmängden minskar, men i alla fall så blir det mera i text. De här ettan, tvåan, trean och fyran har funnits ett antal år på svenska, medan den här femman, sexan är helt nyutgiven nu på svenska. Den har funnits på finska i i några år. Men nu äntligen har den kommit ut på svenska också.
På tal om aktuella samtalsämnen så ett av de här lite tråkigare ämnena som pratas väldigt mycket om, inte bara säkert i religionsundervisning utan i många samhällskunskap och sånt här, är ju naturligtvis till exempel radikaliseringarna av islam. Hur mycket tar du upp det på dina timmar?
Vi har faktiskt i så gott som alla grupper nu tagit upp det här. Då det är ju Åbo som har ju varit på tapeten hemskt mycket nu av naturliga skäl. Och det har varit så att en del elevgrupper har hemskt gärna velat diskutera det här. Andra har varit kanske lite mer motvilliga, men när vi har kommit igång med diskussionen så har det visat sig vara väldigt givande för både mig och eleverna. Jag har försökt vara i alla fall väldigt mån om att betona det här att som muslim ska man inte känna sig skyldig på något sätt för att något sånt här händer. Jag menar, oberoende sen religiös tillhörighet så man ska inte ta skulden bara för att man nu råkar höra till samma samfund, om man säger så. Ja, det har varit mycket prat om det att vad är motivet då? Eller vad har den här gärningsmannen och medarbetare då haft för motivering till att göra sådana här? Det har ju varit hemskt svårt att förklara, för att man har ju gått efter det här som har rapporterats då om händelsen. Och i nuläget vet vi inte så hemskt mycket. Vi vet mer och mer för varje dag kanske, men vi har ju inte kommit fram till någon sån här riktig slutsats ännu. Så det kan vara lite knepigt också.
Vad brukar barnen, de unga, hur brukar de resonera kring det här? Förknippar de, kopplar de ihop det med sin egen identitet, sin egen religion, eller är det här någonting som är liksom utanför deras värld?
Ska vi säga, en del elever har faktiskt tänkt i sådana här banor att de har kanske resonerat så här att de har tänkt så där i antal offer gällande det här dådet då, att två dödsoffer, ett tiotal skadade och så där, en del mer allvarligt, en del mindre. Så de har kanske försökt relativisera det på något sätt och jämföra med någonting som har hänt i deras eget hemland, om vi kan kalla det så då. Att då har de tänkt så där att varför blir det så mycket ståhej kring det här? Att det är ju bara två offer och sådana tankar. Och så har jag försökt kompa med det att ett liv, ett offer är ett för mycket. Att vi kan inte riktigt tänka i sådana banor. Att det är kanske lätt hänt att om man kommer från en sån bakgrund att man har hört om det här väldigt mycket. Eller liksom man har stött på jättemycket misär och dödsoffer och sådär. Så då kanske det inte känns lika stort det här. Men det är viktigt att betona det här som sagt, att ett dödsoffer är ett offer för mycket. Det är absolut någonting som jag har försökt förmedla.
Om vi tänker sen då, du sa till exempel att de flesta elever som du har, eller många av de elever som har till exempel delvis andra rötter också. Kommer kanske ibland från jag vet inte, konservativa familjer, sådana som är väldigt bokstavstrogna till exempel Koranen, det som lärs. Hur mycket pratar ni om det, hur man då lever sin vardag, om man kommer mellan två olika vardagar? Man har ett konservativt hem och så har man liksom ett sekulariserat samhälle runt omkring sig.
Jo, det där är en fråga som vi faktiskt högst antagligen kommer att diskutera mera utförligt senare under läsåret. Nu har det bara gått 4 veckor ungefär av läsåret, om inte ens det, så att vi har inte riktigt hunnit tangera de frågorna ännu, men jag har för mig att det kommer att väcka jättemycket diskussion och tankar, just för att det blir en typ av klyvning kan man tala om kanske emellanåt, och det kan jag själv också relatera till ibland att i vissa sammanhang känner jag mig som fullständigt finlandssvensk eller finländsk, hur man vill uttrycka det, och i andra sammanhang är jag väldigt egyptisk, kan man säga så, men sen igen, det där med att religionen på något sätt skulle gå hand i hand med kulturen, det är också ett lite sådär farligt område tycker jag, för att jag tycker själv att det inte finns någon sån här. Det är väldigt lätt hänt att man kopplar kanske just islam med det första som de flesta tänker på, Mellanöstern eller arabvärlden, någon av de här. Men faktum är att islam finns överallt och det kan ta alla möjliga skepnader. Det är det här egentligen första tabben som de allra flesta gör, är att tänka att muslimer är en enhetlig grupp, men det är absolut inte sant, att det är så långt ifrån sanningen som det bara blir. Men sen förstås finns det ju de här grundelementen som för vilken religiös grupp som helst, så finns det ju de här grundstenarna eller pelarna då när vi talar om islam. Så visst finns det ju gemensamma drag, men sen är spektret väldigt stort.
Om jag får fråga dig, i vilken situation känner du dig till exempel ofinlandssvensk eller mer egyptisk än finlandssvensk?
Ja, det där var en bra fråga. Jag kommer att tänka på en sak så här spontant, och det handlar om folkmassor. Eftersom jag är uppvuxen i Kairo, en megastad med nästan 20 miljoner dagstid i alla fall, så jag lärde mig där som barn och som ungdom då att röra mig på ett smidigt sätt i stora folkmassor. Och så märker jag då att i Helsingfors till exempel, när det är en så här stor folksamling och sådär, så märker jag ofta att rörelserna blir väldigt klumpiga och folk går in i varandra och det blir så här. Folk vet inte riktigt hur de ska röra sig, hur de ska organisera sig. Sen är finländare väldigt bra på att köa. Och nu tar jag ett lite så här outsiderperspektiv, men det tror jag också att det är oundvikligt för mig att tänka så här ibland. Då känner jag mig lite som en outsider. Okej, det där köande uppskattar jag väldigt mycket. Så i det hänseende är jag väldigt finländsk. Men sen när det kommer just till hur man rör sig smidigt. Nu talar vi inte kanske om trafiken, för trafiken uppskattar jag här, hur den organiserar. Men just så här folkmassor. Att om vi talar festivaler eller demonstrationer, vad som helst sånt här där tusentals människor samlas. Så då tycker jag att finländare är ganska osmidiga i sina rörelser. Och då är det många som tänker att nej, jag har förkörsrätt och sådär, och tänker inte alls på att det skulle gå mycket smidigare med att vänta lite och släppa någon förbi till exempel. Så en sån situation, där känner jag mig ganska sådär egyptisk av mig. Ja.